Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonald's.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Är du arg på något eller?
Nej, jag hoppas
på en rant.
Ja, nej. Men jag är bara mitt, alltså, det låter ju tråkigt att prata om. Det är tråkigt att prata om. Kanske, jag vet inte. Jag är mitt i en jävla flytt.
Ja, just det.
Mm. Med en bebis.
Ja. Ja.
Det är ju påfrestande.
Ja, det är, I know this.
Det är fullt upp. Ja. Med allt ju.
Ja.
Man lurar sig själv att man vill flytta, tänker man, när man bott någonstans ett tag.
Mm.
För det är väl mysigt.
Ja.
Man till och med romantiserar det här med liksom att gå upp med lite kartonger och äta en pizza och sova på golvet med några ljus.
Plocka upp och lite och känna så här, åh gud, en ny början och liksom, det får bli som det blir.
Det är inte, det är bara beslut på beslut. Pengar flödar, det ska åkas och det ska kastas.
Du blöder pengar nu, Niklas. Känner du det?
Nej, men jag kan liksom inte tänka på annat.
Nej.
Alltså när jag sitter på toa och skiter så tänker jag, har jag råd med det här?
Ja.
Kan jag verkligen spola?
Ja. Nej, det är jobbigt. Det är tufft för dig.
Nej,
men är det också, allt har gått enligt plan ju ändå.
Ja,
eller?
Herregud, det är lugnt.
Ja. Nej, men för att jag tänker lite vad ni är. Jag kollar på Husdrömmar. Mm. Det gör hela Sveriges befolkning också. Ja. Men då, varje gång jag tittar på det så blir jag jätteavundsjuk på samma gång som jag blir inte dugg avundsjuk.
Nej.
För att det är sån jävla stressnivå.
Ja, för man glömmer
bort människorna.
Man ska komma ihåg att det där programmet är klippt över tid, så att säga.
Ja.
Och ändå är det jobbigt att se på. Ja. Man förstår hur jobbigt det är.
Jag får panik när jag ser de här liksom byggplasten och liksom, nu kommer hösten snart och taket är inte uppe.
Ja.
Och man ser någon så här stackars morsa och farsa som står där i tö och bara, det här kommer inte
gå. Tomma blickar.
Ja. Och senaste avsnittet var ju extremt med de här som renoverade Enskede.
Ja,
där liksom det slutade med att mannen i familjen åkte in på akuten med inflammerad bukspottkörtel på grund av stress. Liksom.
Ja.
Det säger en del om våran liksom renoverings- och flyttningshets. Liksom, att allt ska vara perfekt och på tid och allt ska vara så jävla snyggt och folk mår så dåligt.
Ja, man ska tala på med det där. Fan, det här är liksom så jävla osunt, liksom jävla konsumtionsbeteende.
Ja, men
överklassbeteende.
Ja, men liksom. Det är en indikator på att vi har alldeles för jävla bra i det här landet. Ja. Liksom. Herregud.
Fan, ha bara ett bord. Du behöver inte ha det där bordet. Du behöver inte ha exakt den där. Nej. Så, du behöver inte ha den där puffen för 8 papp.
Nej, och sen bor man i ett hem som alltså en photoshoot. Mm.
Nej, man vill kunna slabba och liksom bara må bra i hemmet.
Ja,
till
som
exempel,
folk
inte ha, lever, inte ha någon matta under min soffa och mitt soffbord.
Matta kan du väl ha? Matta är inget extraordinärt?
Jag hatar mattor. Mattor tycker jag är ett jävla otyg. Jag hatar mattor.
Varför hatar du mattor?
Jag ett mattfritt liv.
Varför då?
Ett samhälle utan mattor vore så jävla bra. Hata mattor.
Jag visste att det var någonting du skulle vara arg på. Mattor, varför just mattor?
Så jävla dumt och fult och skitigt och äckligt och luktar och bara lägger så massa skit i den. Okej, varför ska du har ju lagt pengar på det fina golvet, om du har gjort det.
Ja.
Ska jag täcka skiten med orientalisk jävla rövsmör? Ja.
Nej, jag förstår dig, men det är ju ändå mys. Det finns en mysfaktor.
Nej, då, om man ska matta, då har man helt enkelt matta. Jag skulle vilja bo amerikanskt, tycker jag. Jag skulle gärna ha ett sovrum med liksom långhårig jävla liksom mansion-matta.
Ja.
Alltså heltäckning.
Mm. Ja, men det är helt enkelt matta, det har något, måste jag säga. Om man liksom gör det rätt, skulle jag också kunna tänka mig det.
Ja, men i allt det här stressen i alla fall.
Ja.
Som där med nytt boende.
Mm.
Och jag bor på Södermalm i liksom en stor jävla liksom, det är typ vad kan det vara, 40-50 lägenheter där.
Ja.
Man tänker liksom så här, ja, men det är ingen grann sämja så, utan det är ju inte det, man håller sköter shit och så.
Mm.
Men så har vi liksom träffat 8 pers i trapporna.
Mm.
Och alla har varit så här enormt trevliga, kommit fram och tagit i hand och bara önskat oss välkomna.
Mm.
Barnfamiljer. Och då känns det liksom jävligt trevligt att flytta in någonstans.
Ja.
Och sen igår, när vi ska gå ner för trappen, då kommer det en äldre kvinna, kanske 75.
Ja.
Och som bara så här, jag vet med oss vår son. Och hon bara, åh vad söt han är. Så det är så att jag har en hel del liksom leksaker som jag tänkte kasta.
Mm-hmm.
Så att, vill ni ha dem? Så kan jag komma. Jag kommer ner så kan ni få se dem. Så kan ni få dem.
Trevligt.
Det första som händer. Och så kommer hon ner och så får vi så här jättefina liksom, leksaker av henne. Bara som en sån välkomstgest. Då tycker jag att det är värt när jag flyttat. Att jag liksom så här, okej, men här kan jag ändå, det här känner jag mig välkommen.
Ja.
Här kan jag trivas. Här kan man bo bra.
Men du kanske känner att du kan bo där resten av ditt liv då. För det är det man är ute efter. Ja. Jag känner att jag är redo för att nu, vi måste flytta också. Mm. Men då, nästa gång jag flyttar nu, då vill inte jag, sen vill inte jag flytta någon mer.
Men
jag bor där resten av mitt liv alltså. Mm. Ja, jag måste hitta något perfekt.
Jag skulle jättegärna göra det också.
Ja.
Men det kommer jag inte göra.
Nej, ni kommer behöva större sen. Men det är ändå någon sorts att komma till ro och bara känna att inte flänga runt och inte heller och så här, acceptera det och inte tänka hela tiden så här, att jag måste vidare.
Jag
måste vidare
till något
bättre.
Alltså.
Ja.
Oh, nej. Det är det för någonting.
Det måste vi sluta med.
Så då är vi igång med podden.
Mm. Vad har du hört sen sist?
Har jag hört sen sist?
Ja.
Ja, jag har hört bygggubbar.
Ja, okej, jag tänkte om podden, om liksom du har fått någon respons på rätten.
Vad var rätt?
Ja, vad fan var det för rätt? Det var ju din... Ja, det var din pilgrimsmussla.
Ja, det har inte varit så mycket om.
Det har inte haglat. Nej, det är inte så många som... Den har inte riktigt slagit.
Nej, det kan jag inte prata om.
Nej, men det var de där fula gurkbitarna som pajade.
Jo, men sen så såg jag någon som la upp den liksom med skalat. Ja. Det är så små liksom albino gurkor. Ja. Som inte ger någonting.
Ja. Nej, men jag
kanske rätten är inte klar, kan man säga så? Kanske.
Nej, rätten är inte klar. Man skulle kunna skala den och göra tunna strimlor som spaghetti, typ.
Ja,
spaghetti och lägga som ett litet fågelbord.
Kan man lägga dem i, liksom, så här, i kallt vatten, i svatten som liksom blir som spiraler.
Ja.
Och sen så kan man då därefter silta dem kanske. Kanske de... Ja, men det är något för
väl. Ja, men jobba på den. Ja. Vi jobbar på den. Jag har en, just med så här strimlad skalad gurka så gjorde jag mycket förr i tiden någon sorts ostron tillbehör med gurka, limejuice och wasabi.
Mm. Mm.
I en gucka.
Ja, liksom. Okay.
Och då strimlade man gurka så lite snyggt och så la man det i ostronet så blev det som en sån liksom, det är från thai-bok.
Ja, okej.
Okay. Alltså thai-ostron. Ja, wasabi, gurka och lime.
Ja.
Och svartpeppar.
Ja. Okej.
Okay. Pissgott.
Det är som en drink nästan.
Ja. Det är så jävla mysigt.
Det tycker jag folk i min närhet kan störa sig på att jag kanske beställer in ostron ibland.
Ja.
För att de tycker man positionerar sig.
Ja, det skulle aldrig jag tycka.
Nej, men du vet vem de tycker det. Han har varit återkommande på den
förut. Du måste sluta prata med Emil Persson på den. Ja, men han har så mycket åsikter om allt.
Ja. Nej, men jag tycker verkligen att det är, har någonting. Alltså, det är som att ta en shot ju.
Ja.
Alltså det är ju en trevlig start på någonting man ska göra ihop.
Jättetrevligt.
Och det är som en grej. Det är inte ingenting att positionera sig med. Det kostar ostron på krogen 40 spänn typ.
Ja, men man kanske tar tre stycken innan maten bara.
Det är väl okej. Okay. Det är som förrätt.
Det är verkligen okej.
Okay. Ja, och det är liksom det här att man liksom höjer ostron tillsammans och kollar varandra i ögonen och att man är där. Nu är vi igång. Det här är startskottet.
Ja, men det är också det låter man behåller
skärpan då.
Ja, men det låter klyschigt och liksom som någon sorts Ulf Lundellskt, men man kysser ju havet på ett trevligt sätt.
Ja,
när man äter ett ostron, man känner sig liksom i ett med naturen ju. Jag vill slå ett slag för att äta mer ostron.
Ja, men gör det.
Nej, men, det behöver jag inte göra. Folk äter ostron. Vad pratar jag om? Fan, det är väl ingen som... Ingen behöver kriga för ostron!
Vignett fort! Vi är den här veckan sponsrade återigen av våra goda vänner på Pilsner Urquell.
Flytande bärnstenen.
Mm. Ölet som kommer från pilsen i Tjeckien.
Mm. Det är världens första pilsner.
Det vet vi alla om.
Ja, det bryggdes första gången 1842. Sen dess så bryggs det med samma ingredienser och metoder.
Det är det som är skillnaden. Ja. Alla andra ölmärken har, du vet, så här, om de har vad som helst. Så har de liksom bryggerier i olika länder. Ja. Alltså vattnet smakar olika på olika platser.
Så är det. Det är också så att det som kännetecknar pilsner är ju också... att dels är det gyllene färg.
Jajamän.
Men det är också skummet. Mm. Skummet är viktigt. Vitt och krämigt skum som balanserar smaken. Skummet är viktigt för den här ölen. Dels för smaken, men också fyller skummet funktion av att hålla ölen kall.
Exakt.
Och kolsyrad till sista klunken.
Och det här är ju någonting när man går till en, liksom en ställe som har pilsnerskull. Så har de alltid har de liksom en pilsner urkuell certifierad tapster som genomgår liksom en... Ja, de är en ölmästare, kan man säga. Ja. De genomgår en 4-dags utbildning där de lär sig allt om ölet och just det här liksom hur man hanterar och häller upp och allting. Mm. Och det här, de har ju en guide också hur man ska hälla upp. Det här är ju någonting som vi pratar mycket om.
Ska vi gå igenom den?
Men det tål att upprepas.
Mm. Nummer 1 då. Skölj alltid glaset innan upphällning. 2. Håll glaset i en 45-gradig vinkel när du häller upp första hälften av ölen.
Sen upp i 90 grader.
Rätar upp glaset. Häller ölen i mitten av glaset för att få en fin skumkrona. Och hur tjock ska skumkronan vara, Niklas?
Ja, men 3 fingrar typ.
Exakt. Pilsner Urquell lanserar inom kort en, som vi brukar säga, kortburk på 33 centiliter. Mm. När du dricker pilsner Urquell så vet du så här, ja, det här är originalet. Mm.
Man måste också vara över 20 år och alkohol är beroendeframkallande och för guds skull, drick med måttfullhet.
Klart. Tack, pilsner Urquell.
Tack.
Ja, välkomna till Recepttack, avsnitt 45.
Ooh, nästan en jämn siffra.
Helt
nästan ett litet jubileum.
Ja, men jämnt, okej.
Ja, men jag fyller 45 om 2 år och jag hade ingen ordentlig 40-årsfest, som du vet. Du var ju på den.
Ja,
det var ju inte någon riktig fest. Så.
Nej, visst. Nej, det var ju högt vatten.
Ja, det var det.
Det var fullt öst.
Ja. Jag somnade på toaletten på Hantverket.
Ja. Vi var på 12 innan.
Mm.
Under Tele2 där.
Ja, det var dumt.
Och körde så här arkadspel och sånt där.
Ja.
Och det slutar ju med att man är full.
Ja.
Vad gör man då? Jo, man slår på den här jävla boxningsgrejen. Ja. Tävlar det.
Ja, men jag gjorde väl inte det?
Jo.
Aha.
Gjorde det.
Vem vann?
Men du ramlade väl när du slog?
Nej, men sluta, nu hittar du
inte,
på.
Nej,
nu fuckar du med min hjärna.
Någon jävel var det.
Ja, det var inte jag.
Okej, någon var det.
Det var någon av mina svågrar förmodligen. De får ta det här på sig. Ja. Jag har inte ramlat. Jag blev jätteberusad senare på kvällen, men jag ramlade inte på några tåg. Någon jävla höjd har jag. Det är barnfamiljer där.
Vad fan?
Nej, men snälla.
Ja, men jag tyckte det var okej, jag sa det.
Nej, ja, du sa
det. Ja, men någon jävel slog för hårt som ramlade. Det var det var inte av liksom att man var full, utan tog i sig och ramlade.
Ah, ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, nej, men det jag vill komma till är att 45 kan man absolut fira.
Ja, absolut.
Om man har haft en halvris i 40-årsdag.
Ja, verkligen. Och då ska vi fira det här avsnittet genom att vi ska prata om en rätt som jag har blivit upptäckt nyligen. Ja. Som är ganska het just nu, eller?
Ja, det känns som att den är på gång. Det skulle kunna bli en grej.
Okonomiyaki.
Ja, och det skulle kunna bli att det börjar dyka upp på samma sätt som det har dykt upp i ramenställen nu överallt.
Exakt.
I Vasastan och Södermalm. Så kan det dyka upp okonomiyaki-ställen.
Mm, exakt, för det är ju en japansk streetfood-rätt från Osaka.
Ja.
Nej, jag är lite nyförälskad, ska vi kan säga, i den här typen av mat.
Ja, kul. För att jag har haft kompisar som brukar åka till Tokyo och spela.
Ja.
Och då brukar de också äta.
Spela vad?
Spela musik.
Jaha,
alltså jazzmusiker.
Ja, okay, ja.
Japanerna älskar ju europeisk jazz. Nej, det vet jag inte om de gör. Nej, men alltså, det finns något med jazzen. Det finns en stor jazzscen i Tokyo.
Ja, men fan, stan är stor.
Ja.
Det finns en liksom BDSM-scen som också är skitstor.
Ja. Ska vi prata om japansk BDSM?
Nej, det ska vi inte.
Jo, kanske ska vi det.
Det ska vi inte.
Jag har förstått att det finns män så här, utarbetade direktörer som gillar att klä sig i blöja och ligga i en vagga och bli så här, ammade. Typ.
Har man ju
hört. Ja, för att de måste så här, bryta all sin stress och vuxen ansvaret genom att bara bli bebis igen.
Ja.
Och bara ligga i en blöja, skita på sig och bli matad med varm mjölk.
Mm. Det är ingenting man vill uppleva.
Nej.
En fet japan med en sigmund på den blöja.
Man kan gå in på Alba Golf istället bara. Om man måste fly verkligheten.
Ja,
ett sundare alternativ.
Ja, jag åker hellre till Tokyo och äter...
okonomiyaki.
Ja, exakt.
Men det jag ville komma till, att mina vänner som har varit där, de äter ju så här sushi såklart. Ja. Och hela Jiro Dreams of Sushi-kulturen och allting sånt finns ju otrolig ramen. Men det enda som de liksom inte riktigt har förstått då har varit okonomiyaki. De bara, det är som en stekt spya.
Ja, trevligt.
Ja.
Ikväll blir det stekt spya.
Ja, nej men att de är så här, nej men det man fattar inte, vad är det? Det är stekta nudlar.
Ingen nudlar.
Nej men alltså. Ja. Men sen så, och jag, det har gjort att jag har varit lite skeptisk till det så här. Det här är kanske en av de grejerna som inte riktigt flyger. Nej. Om man skulle testa det. Men sen såg jag din, och sen skickade du det här fantastiska klippet till mig. Mm. Som vi ska lägga ut.
Ja.
Men det var ju ett klipp från Osaka. Mm. Som bara är helt så här slow TV.
En man går in på en så här teppanyaki hellbar typ.
Ja, i någon liten gränd i Osaka som ser ut som en Blade Runner scenografi. Ja. Liksom det är kanske lite fuktigt, regnigt.
Ja, det kan man tänka sig.
Ja. Och han bara går in där, beställer en så här iskall japansk blasköl i ett iskallt glas som immar. Och sen sitter han bara där, och det är en så POV. Och han sitter bara där, får den här iskalla ölen, och sen tittar han på hur den blir tillagad. Inga fancy klipp, inga så här hetsiga som vi pratade om sist, TikTok matlagningsgenerationen där bara som salt.
Det är lite Madame Diamant över hela känslan.
Verkligen. Man skulle kunna lägga på Madame Diamant på den där, och det skulle vara en samklang för det finns ett lugn. Ja, men det är samma sak som att folk vill se älgar liksom.
Ja,
visst, men det är så jävla mys alltså.
Om man känner liksom, säger den blöta liksom blöta våta liksom vädret utanför, och liksom, man känner också att det är mycket så här skyltar, neonskyltar som liksom det händer saker bakom.
Och man hör lite någon moppe åker förbi utanför.
Samtidigt så har man det här stekljudet.
Ingen så här generisk Epidemic Sound piss som är pålagt, utan det är bara atmosfär, befintlig atmosfär.
Du såg den och blev sugen på det här då?
Jag blev jättesugen på, framförallt blev jag sugen som vi har pratat om förut, på en matresa till Tokyo. Det är väl det är ett av våra mål med den här podden, att någon gång så ska vi kunna åka till Tokyo och bara äta i en vecka.
Ja, då blir det bra podd.
Då blir det bra podd.
Så vad är det då? Okonomiyaki.
Okonomiyaki. Ja.
Som sagt, japansk street food, det är enkelt, det låter ju alltid så. Det är alltid japansk street food, känner man ju, när man hör om japanska grejer som inte är sushi.
Mm.
Jo, men det är väl tydligen det då. Jag har inte varit där själv. Men det är liksom att det är egentligen en pannkaksmet med skuren kål, vitkål.
Vitkål.
Skuren. Och sen så är det vårlök. Och sen så kan det vara, jag hade i då, picklad gari. Alltså som, vad heter det, ungefär.
Ismeten. Oj.
Och det som är dashi. Vet du vad dashi är?
Nej, jag känner igen det.
Dashi är ju liksom en japansk fond, kan man säga. Alltså som är liksom, de har en som kycklingfond på något vis.
Okej.
Okay. Som jag inte vet hur den utvinns. Jag skiter i det. Nej, jag gör inte alls. Men jag kan inte det. Men det är liksom en grundsten i japansk matlagning. Dashi.
Okej.
Okay. Så man köper dashi-puller bland annat vatten. Mm-hmm. Så är det liksom den fonden. Så.
Mm. Okay.
Så det är de grejerna som är själva grunden igen.
Smeten.
Ja, exakt. Och sen så är det massa topping på hur man vill. Typ. Alltså, okonomiyaki, det betyder till och med att liksom, okonomi betyder what you like. Och yaki betyder alltså att det är grillat, det är stekt. Liksom.
Mm-hmm.
Alltså det, man kan i liksom lite vad som helst.
Ja, det kan, du kan laja med den.
Ja, det finns, man kan ha i liksom sjömat. Man kan ha i, vad heter sjömat?
Sjömat, vad pratar
du? Vad heter sjömat?
Sjömat?
Ja, men du har mat som kommer från
fisk.
Ja, vad heter sånt?
Fisk och skaldjur.
Ja, man kan.
Sjömat, ja, det är väl ett bra ord, sjömat. Men sjömat låter ju som, som bara alger som liksom
det är också på.
Flyter.
Sjömat.
På valfri sjömat bara.
Ja, det är som grejen, vad som helst typ. Men det vanligaste då i den Osaka style är då sidfläsk. Som man liksom, man kan ha bacon, man kan ha kalkonbacon. Jag har kalkonbacon på min.
Okay. Vad är det som binder den här pannkakan? Är det ägg i? Ja, det är ägg.
Det är ägg och mjöl.
Ja.
Det är det som binder ihop den.
Ja.
Och kolen då. Och sen så dashi.
Mm.
Och sen så bara steker man det som en pannkaka.
Ja.
Tjockt då.
Mm.
Man steker den tjockt.
Ja.
Och sen så är det ju två såser.
Just det. De som du liksom ripplar över sen.
Och penslar när man steker också.
Ja, okej.
Okay. Och det är sån här tonkatsu-sås som vi har gjort tidigare. Med worcestershire och med Worcestershire-sås.
Worcestershire-sås
och ketchup och honung och soja och sånt där.
Mm.
Jag gjorde då en okonomiyaki-sås. Alltså man kan välja, man kan antingen ha tonkatsu-sås eller okonomiyaki-sås. De är typ samma sak.
Ja.
Och oavsett vad du väljer så finns, jag tycker man, när man ska göra den här rätten så måste man gå till en sån här asiatisk livs. Där det finns japansk liksom, bra utval.
Mm.
Och där finns det då en okonomiyakisås färdig på flaska.
Ah, bra.
Som är
skönt.
Riktigt bra. Ah. Alltså den är liksom slår allt som man gör själv tycker jag. Den är, och jag läser olika så här bloggarrecept om det där. Alla så här, som gör det här i Japan, de tar alltid den färdiga okonomiyakisåsen.
Ja. Ah.
Alltså de, det är som att ta ketchup hemma från.
Ah, okay.
Så det är liksom en, det är en etablerad sås ändå. Så.
Ah.
Och sen så är det majonnäs på toppen också.
Ah. Vanlig majonnäs, inte chili
majonnäs. Vanlig jävla majonnäs, helt Hellmans.
Mm.
De tipsar också om någon jävla, vad heter den? Kiwi? Det finns någon majonnäs som alla japanska matlagare använder.
Mm-hmm.
Som jag inte ihåg vad den heter.
Nej, okay.
Men Hellmans dunderbra.
Ja.
Mm. Och på toppen då, så är det också, utöver de här såserna, så är det något som heter Bonito Flakes.
Mm-hmm.
Vet du det?
Nej.
Det är, alltså, det är också man köper på butiken, den asiatiska butiken. Så det är som så här tunt, alltså som typ alltså tunnare än löv.
Mm-hmm.
Torkad tonfisk.
Oj.
En sorts som heter Bonito. Som liksom av värmen från pannkakan man lägger på dem bara så här, vet, dansar för att de är så tunna.
Okay.
Alltså de är väldigt, jättegott är det.
Spännande, väldigt salt då antar jag.
Ja, ja, såklart.
Och massa umami-smak.
Ja. Och sen så tar man så här nori-blad som man rullar in sushi-rullar i.
Ja.
Och bara skär dem, antingen så pulveriserar man dem eller så skär man dem i tunna strimlor. Aha. Och har på toppen också. Så.
Mycket grejer.
Ja, det är
det. Det är spretigt på något sätt.
Ja, ja, det är en spretig jävla rätt, det måste jag säga.
Ja.
Så det är ju liksom egentligen hela rätten.
Ja.
Det är ju bara en pannkaka med lite fläsk på och sen så de här såserna och den här bonito flakesen.
Ja.
Och nori-bladen.
Ja.
Ja. Så det är inte så farligt.
Nej.
Sen är det bara att göra smeten.
Och i smeten har du?
Ägg. Alltså jag körde enligt ett recept som där det var 4 ägg, 4 deciliter vetemjöl, 2,5 deciliter dashi i vatten.
Mm.
500 gram vitkål,
mm.
2 salladslökar och 2 matskedar inlagd ingefära.
Gari som det gari. Heter.
Man kan också ta lite av det gari.
Spadet
i också, om man vill.
Mm. Trevligt.
Och här, alltså vitkålen här tycker jag är en springande punkt. När man ska då få i vitkålen i den här.
Mm.
Hur har du gjort? Top of mind. Alltså hur hade du skurit den, hade du tänkt liksom?
Jag hade strimlat en tunn.
Ja, det var min första tanke också. Så här, att det känns bra.
Mm.
Men sen så har jag läst liksom lite olika i hur man ska göra. Det som gör, alltså jag hade gjort det först, tanken liksom, jättetunt som hår liksom.
Mm.
Men när man börjar steka det så blir det bara som en soggy massa.
Mm.
Det blir liksom ingen liksom krisp eller liksom klipp kvar i själva i den. Så man ska göra lite så här grövre strimlor.
Okay.
Så att den tar ju ganska lång tid. Den kanske tar 7-8 minuter på varje sida att steka. Vilket gör att kålen kommer tillagas.
Mm. Kål är också så här, kål är verkligen, jag har börjat göra väldigt mycket spetskål nu på senaste, eftersom vi liksom inte äter så mycket. I veckorna försöker vi äta kål istället för potatis och ris och sånt. Och då, alltså att baka spetskål i ugnen är ju så jävla gott.
Jätte.
Men den måste ju nå en punkt där det blir tillagat på riktigt och karamelliserat nästan, för att det verkligen ska få fram den här sötman som kålen har i sig. Alltså råkål eller understekt kål är ju svintråkigt.
Exakt.
Det måste ju lagas för att vara intressant.
Och det är exakt den kemiska processen man låter här.
Ja.
Och då, därför tänker jag, har jag kommit fram till då, att om man har ungefär alltså en halv centimeter, kanske 4 millimeter tjocka strimlor, så håller kålen stunsen men ändå når en tillagningsgrad i pannkakan när man gör det. Jag har sett vissa som gör som har gjort de här jättetunt skurna. Det ser jättefint ut när den är rå. Liksom.
Mm.
Men sen när de tar upp den så är det liksom bara blött.
Trådigt.
Ja. Det här är en ganska viktig, en springande punkt.
Ja.
Så att säga.
Bra.
Ja. Man blandar upp de här, liksom får upp de här allihopa, så enkelt.
Ja.
Och sen så är det bara att börja steka.
Mm.
Alltså man ska göra en smet då, alltså en pannkaka kanske ska vara alltså 3 centimeter tjock, typ 4 kanske.
Mm.
För den är så pass liksom satt, den smeten, så du kan liksom ta den i mitten på en panna, du behöver liksom inte dra ut den i kanterna.
Nej.
Så att försöka hålla den liksom till typ 3-4 centimeter tjock, så det blir liksom lite mat i den.
Mm.
Och sen så, för då blir det liksom bra tillagat genom hela.
Ja.
Genom hela.
Ja. Det känns som att det är lite the waiting game med den här, och det upplever jag i det här klippet också, att man ska liksom, man får inte stressa den. Nej. Eller hålla på och flippa den.
Exakt.
Eller liksom, den ska ligga där och göra jobbet och inte då för hög värme såklart.
Nej, precis, det är det också.
Precis lagom.
Exakt.
Det tycker jag också är svårt. Det är samma sak tycker jag när man gör råraker eller raggmunk. Det är liksom jävligt svårt att inte vända för tidigt och inte vända för sent.
För man är också rädd ibland så här, när man har, så att man satt den på så här, sexan.
Ja.
Och sen i början händer det typ ingenting. Nej. Man tänker så här, är jag dum i huvudet nu? Så här, blir, ja. Steker jag någonting? Ja. Men om man låter liksom våga the waiting ja. Game som du säger, ja. Så är det liksom...
Det är faktiskt en konst. Just jag har enorma misslyckanden med raggmunkar. Att... antingen så kör jag för låg och då händer det liksom ingenting, eller så kör jag för hög och då blir det bara svart och bränt liksom och blir inget bra. Och så går den sönder när jag ska vända den, utan man måste köra långsamt.
Alltså det gäller samma sak med kött. Det är därför man inte kan, alltså därför man bryr kött ju, för att man ska tillaga långsamt sen.
Ja.
För att om man ska, en köttbit ska lägga ner i liksom en tjock köttbit på låg värme, då blir det bara grått och ingen yta.
Ja, nej, precis.
Men här finns det ju liksom äggstamningen som gör att det blir en yta ändå.
Just det.
Ja, så att man får bara tänka till. Liksom.
Ja, man skulle säga då sexan, sjuan eller?
Ja, sexan, sjuan.
Sexan, sjuan. Mm. På en, beroende på vilken spis man har.
Ja, på en tolva, tänker jag nu. Hallå?
Men jag har ingen jävla tolva.
Sexan, sjuan på vad du då?
Du och jag har väl samma skitnödiga induktionshäll som går till tian.
Nej, jag vet inte. Jag har precis...
Och sen finns det en P. Som är så här,
ja, det låter som att spisen ska lyfta.
Ja. Alltså jag kokar ägg varje morgon och då sätter jag alltid på P. Och sen så fort det börjar koka måste man stäcka ner på sjuan. Annars är man rökt. Ja. Alltså. Annars flyger liksom äggen upp i fläkten och blir till hönor.
Ja, men okej. 6-7 av 10 i alla fall.
6-7 av 10. Ja.
Lägger den där, man använder en slickepott. Tips som på redskap.
Mm.
Att man liksom lägger den i mitten och sen så är det bara liksom att forma den, liksom, hålla ihop den lite så här på kanterna med en slickepott.
Den ska inte hela vägen ut, den ska inte täcka hela stekpannan.
Nej.
Såklart.
Nej, den ska inte det. Och sen så låter man den ligga där kanske 5-7 minuter kanske.
Mm.
Man ser ju när det börjar liksom, när man tar sin panna och man kan liksom röra pannan och mjölken flyger runt lite.
Mm.
Det är en skön känsla, man hör liksom krispet.
Goals.
Det är en härlig känsla ju. Man kan liksom leka med det mycket som helst. Typ.
Ah.
Och sen så när man gjort det så lägger man på de här baconen. Alltså den här kyckling... Eller jag hade ju kalkonbacon.
Mm.
På den tiden som inte är stekt.
Mm.
Och sen så ska man vända på den.
Mm.
Och här är ju en moment som är ganska kritiskt.
Ja.
Ändå.
Här börjar man bli svettig. Mm. Stressad. Går den sönder nu så blir man ju ledsen på riktigt alltså.
Ja, men det är någonting också när man ser en sån här typ av smet gå sönder.
Ja.
Alltså det är liksom symbolen för misslyckan. Liksom matlagning på det, så att allting bara faller isär och man måste börja om. Det känns det fan, det går inte att rädda. Så här, vad ska jag göra nu?
Det är fruktansvärt. Det är som när man gör, jag gör omelett. Mm. Så försöker jag alltid göra en så här fin fransk omelett och liksom med lite fyllning och hej och hå, och så är den hela pannan och sen ska jag vika den över och så bara faller den isär och så blir den en jävla äggröra till slut.
Eller tar man bara pannan och så här, varsågod, så, kul.
Galen.
Ja, man blir fan.
Jag vet inte hur man ska komma från det där.
Man blir riktigt besviken.
Ja.
Alltså det är typ exakt den typen av besvikelse som är den besvikelsen som gör att jag tror att många liksom backar för att laga mat. Typ.
Ja.
För att jag orkar inte må så här för att jag håller på och lagar mat. Så.
Men du skulle vända det nu i alla fall.
Nu är jag på vändningsförsöket här. Ja. Och då finns det så här olika sätt att göra det. Det finns till och med så här redskap som är typ liksom stekpannor, eller stekspadar menar jag, som är avlånga. Alltså de är liksom kanske 10 cm breda själva stekgrejen, som man kan ta tillsammans två stycken liksom, och vända. Det har man inte hemma bara, för det använder man aldrig. Så att det går bort.
Mm.
En annan grej är att ta två vanliga stekspadar, lyfta upp den och liksom flippa.
Mm.
Risky.
Risky business.
Men då finns det ju ett sätt som jag tycker är ganska bra. Lite kladdigt, omständigt, men så här, det blir ändå säkert.
Ja.
Det är att lägga en tallrik på din okonomiyaki.
Ah, just det.
Sen vänder man på hela pannan upp. Så har du okonomiyaki. Då har du ju liksom den stekta sidan uppåt på tallriken.
Ah.
Och sen så tar man en annan tallrik, lägger på sin tallrik med okonomiyaki, vänder tillbaka den.
Ah, nu börjar det lite en jävla talang-audition här.
Nej, men det är inte
du har ju bara en tallrik. Du har en tallrik. Som en jävla cirkusartist.
Du har en tallrik med okonomiyaki.
Ja, sen ska du ha en till tallrik.
Ja, och då vänder du bara på den.
Ja.
Ja. Det är enkelt.
Han, snubben i Japan som gjorde det, han skulle bara spotta det i ansiktet.
Ja, alltså, han skulle väl liksom...
han skulle ju bara...
ta med mig till en japansk BDSM-klubb och liksom banka mig. Nypa mig i pungen.
Sätta på dig en blöja och liksom tvinga dig att göra harakiri.
Ja, men nu är jag en svenne. Och då gör jag så här.
Ja, kör dina jävla tallrikar. Jag kommer inte hålla på att fippla med jävla tallrikar. Det är under min värdighet.
Andra tallriken, Då, när jag kommer tillbaka dit, då är det så här, aha, vad bra.
Mm.
Nu är det ju bara att ta pannan igen.
Mm.
Lägga den på tallriken. Aha, och vända tillbaka.
Okej.
Okay. Sen så du upp tallriken så har du liksom en vänd liksom okonomiyaki.
Ja. Okej, okay, fattar.
Så.
Mm.
Enkelt. Och sen steker man på den andra sidan där baconen ligger. Och det här.
Ja, baconet kommer in där.
Den ligger ju på liksom sidan.
Ja, den ostekta sidan. Men så blir den stekt där. Ja, trevligt.
Så det är så. Och det är det som händer nu.
Du serverar med den sidan upp sen då.
Baconet, ja. Ja. Mm. Det som händer nu det är så här att okej, okay, nu ligger den och myser. Då tar man sin okonomiyaki-sås eller tonkatsu-sås.
Mm.
Föredrar den färdiga tonkatsu-såsen.
Mm.
Nej, okonomiyaki-såsen.
Mm.
Sprutar på massa på den stekta sidan. Och så bara penslar man. Massa, alltså mycket sås.
Aha.
Och bara drar på den sidan. Nu ligger den där och myser. Samtidigt som den steks underifrån av baconet.
Aha, okej. Okay. Känns som en risk för en viss sogginess, men nej.
Den är ju uppåt.
Ja, men att du ska rinna ner och genom hela...
Nej, det är inte så mycket då.
Nej.
Alltså, men mycket.
Ja, okay.
Det är en väldigt härlig känsla att stå och pensla med den här mörka såsen.
Ja, det låter trevligt.
På den liksom redan stekta ytan.
Ja.
Samtidigt som vet att baconet lyktas steks underifrån liksom.
Ja.
Och sen så, när man har gjort det där helt enkelt, då är det bara att vända upp den på en tallrik.
Ja.
Då kan man ju återigen ta en tallrik på den sidan som är kladdig och penslad och vända upp den. Så har du liksom din färdiga okonomiyaki.
Just det.
Då är grunden klar.
Ja.
Och sen så tar man då Hellmans majonnäs och mer av den här okonomiyaki-såsen.
Eller någon annan majonnäs.
När blev du SR?
Nej, men... Nej, men jag känner bara att väldigt mycket Hellmans nu.
Att ta en vanlig majonnäs. Ta en skikt majonnäs. Kan jag egen?
Ta Kavli.
Ta gärna Kavlis
jävla äggtubmajonnäs. Räkmackmajonnäs.
Vad är det för någonting?
Nej, ta Hellmans. Förlåt, det var ju bara, jag kände att vi liksom...
Ja, jag är mycket Hellmans. Nu är det med Hellmans.
Ja, och vi har inte...
Nej, verkligen
inte. Vi borde ha ett samarbete med Hellmans.
Vi har pratat om det jättelänge, men de...
Ja, men det är inte, vi ska inte sticka och stå. Vi älskar Hellmans.
Skit som
vi har också Hellmans på häxan. Vi skulle aldrig drömma om att ha någon annan än Hellmans på häxan. För att det är den bästa majonnäsen. Ja. Även deras vegan-majo är toppen.
Mm. Men nu måste vi kunna säga det.
Älskar den. Ja, visst. Gud.
Ja. Och nu då? Tar man två stycken spritspåsar. Mm. Ställer dem i två stycken dricksglas.
Mm, det gillar du.
Det gör jag mycket.
En sjuka jävel.
Och liksom trär på den som en soppåse liksom på glasen. Och så i med majonnäs i ena och i med okonomiyaki-sås i andra.
Mm.
Knyter den tight.
Ja, det gör
viktigt.
Du.
Och när man knyter den tight, då klipper man av den biten som är knuten.
Ja.
Så att man liksom bara får bort det fula.
Ja.
Så det var bra. De har två stycken tajta, fina jävla spritspåsar.
Ja.
Och så små...
Svalor som häckar.
Ja.
Jag vill att nu när du pratar om spritspåse, jag vill att Lady Diamant ska läsa upp det.
Ja.
Den citerar dig där.
Kan vi inte läsa det?
Jo, om någon känner Madame Diamant, så säg till.
Ja.
Så kan hon få läsa just när Niklas beskriver hur han gör sina spritspåsar.
Mm.
Jag tycker det ska vara en härlig... liksom härlig mix.
Mm, jag håller med.
Av energier.
Nej, men då mår man bra.
Ja.
Så har man de där riktigt tajta då. Alltså riktigt tajta.
Nu får du sluta.
Alltså det är liksom...
Det blir liksom fel på något sätt när du...
Oh. Ja, du är så tajta.
Det är du som generar mig. Jag tycker att... Ja, vi går vidare nu. Gå vidare nu med dina jävla tajta spritspåsar.
Ja. Då ligger pannkakan där, varm, bacon är stekt. Och det man gör då är att man tar den här tallriken som man har vänt upp sin okonomiyaki på.
Ja, du vänder och flippar med tallriken.
Du har ju tallriken där. Ja, men lyssna nu, du har ju tallriken där. Den blir ju grisig av det här. Så den ska du bara, här kommer bara använda som en tallrik för att plita på. Sen lyfter över hela grejen. Men liksom, då är det ju stekt, så du bara lyfter över den på en annan tallrik så du blir fräsch sen. Mm. När du är klar.
Mm.
Men när man tar då på den här så tar man sina tajta spritspåsar.
Ja.
Klipper ett riktigt litet mysigt hål. Ett riktigt litet hål. Ja. Knappt så det kommer ut någonting.
Ja.
Och sen så ringlar man bara över hela. Ni ser på Instagram att man liksom så här, så man kan ta ut på bänken också.
Mm.
Så att liksom det blir raka fina linjer.
Ja.
Två till varv gånger över andra.
Ja.
Och sen så tar man den andra tajta fina spritspåsen.
Ja.
I ett ännu mindre hål. Med tonkatsu-såsen. Och sen så blir man, gör man samma mönster där. Så det blir som ett liksom en majonnäs och ett mörkt okonomiyaki-såsmönster över hela.
Just det.
Det är väldigt trevligt.
Ja.
Och sen så då tar man lite mer den överblivna kanske svårlöken, skär den i tunna strimlor över hela.
Mm.
På med lite, lite fler så här gariblad. Ja. Alltså inlagd ingefära.
Mm.
Och sen så tar man den här torkade bonito flakesen och sprider över hela. Och sen tar man ett noriblad som man rullar in sushi.
Ja.
Rullar den tight och så skär man bara tunna.
Just det.
Liksom slices.
Ja.
Över hela.
Strössel.
Strössel över hela så.
Saltströssel.
Och sen så drog jag givetvis på chilirottade sesam fram på toppen.
Oh. Mm.
Alltså när man, det är så härlig känslan när man drar över såsen. Alltså man ska kladda på sidorna.
Ja.
Man får en tunna, fina, som raka linjer.
Ja, det är så här konditor satisfying. Som man ser de här spegelblanka tårtorna som man ser ibland på.
Ja, men exakt. Så de flyttar ihop de här linjerna som till någon sån här spegelblank härlig liksom bara sås heaven.
Ja.
Och sen så är det bara dela upp den i fyra och äta.
Mm. Och, man och då skär du som tårtbitar. Och ja, den, alltså typ den har sån pastun så att den kan liksom...
Ja, absolut. Ja, ja.
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 Ja, det är fint.
Så det här är det helt enkelt den här goda rätten.
Okonomiyaki.
Mm.
Niklas Niemis okonomiyaki.
Mm.
Ja, det låter mycket bra. Det är spännande. Jag ser fram emot att bli motbevisad om att det är stekt spya.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss, puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Som sagt så har vi kommit in i lägenheten nu och i badrummet så har vi inte packat upp alla grejer. Så enda som finns i badrummet i duschkrämsväg är min dubbeldusch.
Mm.
Och jag mår ju bra av det.
Kör du fortfarande dubbeldusch alltså?
Ja, det är det bästa jag vet. Blå. Eller grön.
Ja.
Inte röd.
Sport active eller något.
Nej. Det är bara gott. Bara klassiska. Det är för mig det som det är barndomsminnen, dofterna alltså. De är ju jag minns när min pappa spelade handboll när jag var liten.
Mm.
Och då åkte vi med honom runt i Sverige på matcher.
Ja.
Och han och hans liksom lag då.
Ja.
Och det är liksom min alltså det jag minns att man åkte runt och jag var som en maskot för det laget. Och jag var med i omklädningsrummet och jag, den här doften av att komma in i det svettiga. Man kommer ut från i vinter, man går in och matchen är liksom spelad och sen går alla in svettiga och duschar och sen så är den här bara, tunga molnet av dubbelduschdoften som bara på nyduschade män. Alltså jag tyckte det var magiskt ändå. Därför är det fortfarande. Ja. Men Maja är inte lika förtjust i att det finns dubbeldusch bara hemma så vi fick gå och köpa dyrt schampo.
Mm.
Och du sa ju till mig, jag kommer till här, för att du sa till mig i förbifarten för något avsnitt sen att du älskar att njuta med som tjejschampo. Varför gör du det?
Nej, men jag tycker att det känns så otroligt premium. Det är en sak som uppstår när man flyttar ihop med en tjej. Men jag har också varit bara family fresh eller dubbeldusch överallt och sen är det klart liksom. Men när man börjar förstå kvaliteten som ändå finns i de här eller så är det bara bluff, men känslan av att använda liksom hennes fina liksom Eddie Murphy. Nej, vad heter det? Murphy.
Kevin Murphy.
Ja, just det, något så här.
Murphy. Det är så här pastellfärgade liksom fyrkantiga flaskor. Gillian Murphy. Nej, det är en skådis.
Kevin Murphy, din dumma idiot.
Det heter något med Murphy.
Ja.
Ja, och sen så här Paula's Choice liksom ansiktstvätt.
Vad fan?
Och sen serum. bra serum och sen en lotion som bara lägger sig som en fuktig, fettig grej när man kommer ut ur duschen.
Och så lotion i ansiktet efter duschat?
Ja, gud, men det måste du ha.
Nej.
Jo.
Alltså jag har aldrig smörjt in en del.
Vill du se ut som en jävla golfhandska i facet när du är gammal, eller vill du se alltså, fräsch ut?
Jag har så otroligt bra hy i grunden.
Jo, so far. Men vänta bara. Vänta bara, Niklas.
Jag har babyfett kvar.
Ja, men du har faktiskt väldigt bra hy, det måste jag ge dig. Men det kommer inte alltid vara så. Men alltså, serum är någonting som är, alltså, det är så jävla här. Det är som små gyllene droppar. Sätta en på varje kind, en på näsan, en i pannan och sen bara gnugga in.
Inte det någon filmjölk? Nej, det är verum. Serum är ens vad det är.
Alltså, serum, det är något koncentrat av någonting som gör något väldigt bra för din hy.
Men du vet väl den här klassiken. Det finns ju någon dokumentär på SVT om det där. Några som har testat att använda sig av vissa produkter i en månad och vissa bara använder tvålvatten.
Ja.
Och det blir bättre om det bara noll produkt.
Ja, okej. Men det här väljer jag att inte bry mig om.
Men står du där och bara smörjer in dig i olika omgångar? Ja. Hur lång tid tar du på
det
egentligen?
Ja, men det är ju jätteskönt. Det är också egen tid att bara få så här, efter duschen så är det inte helt klart än, utan du ska smörja in dig lite. Mm. Och du får också ett glow.
Mm.
Titta på mig.
Ja, du är jättefin.
Ja,
ja.
Det är ett glow.
Ja, det är glow.
Det är serum glow.
Det är serum glow.
Ja. Så att jag menar, och samma sak med de här alla de här schampon och kroppstvätt som är liksom, det finns ju att man kan, det finns ju något som heter foam också, alltså duschfoam, där du sprutar ut så det är skum istället som du har på kroppen.
Men varför? Åh,
det är liksom det känns som att du knullar dig själv i duschen.
Men,
jo, det gör du.
Alltså,
och liksom, vet du, hela från topp till tå med liksom dyrt är det underbart?
Vi har en duschfråga.
Ja.
Det här kanske inte kommer med i podden.
Nej.
Vi får se. Men tvättar du?
Va? Vad ska du säga? Tvättar jag stjärten?
Ja.
Men det är väl klart. Vad fan? Vad fan är det för jävla fråga? Det är som att säga, äter du mat? Eller liksom, dricker du vatten när du är törstig?
Tvättar du stjärten med...
Men det är klart jag gör! Här kommer en fråga från en man som älskar att suga på sina fingrar. Tvättar du stjärten? Vem är du?
Men alltså,
det är klart du tvättar stjärten.
Med händerna?
Ja. Vad ska du använda med munnen? Eller vad
fan? För jag...
Eller ska du ta en sponge?
Jag tvättar inte stjärten.
Va?
Med händerna. Det är äckligt.
Ja, men vad tvättar du med då?
Men jag har en teori.
Kör upp dusch?
Nej.
Strålen stenhårt?
Nej. Min duschrutin går till så här. Jag tar dubbeldusch i håret. Så. Mm. Och sen så kliver jag ut i duschen lite. Tar det som jag har från håret. Tvättar resten av, liksom, lite på armarna och lite så här.
Ja.
Sen så har jag en teori om att när man då tvättar av sig schampot från håret så rinner ju det ändå ner på ryggen och ändå liksom ner, så man behöver inte stoppa in
inte
fingrarna i arslet för att man ska vilja.
Upp med fingrarna. Alltså jag tycker att man kan vara på säkra sidan och liksom till och med liksom köra ett litet finger upp. Jo. Få med hela innan dömet. Alltså en liten, några centimeter för att säkra att det är rent exakt hela vägen. Hela vägen igenom.
Ja, men det hävdar
så
ju.
Nu talar jag direkt till Maja. Säg till din man att tvätta sin jävla stjärt.
Men om du då har ditt schampo i håret och du då låter det glida ner i stjärtskåren.
Nej, men det räcker inte.
Och sen så tar man svankar lite. Och sen tar man sina fingrar på sina skinkor och drar isär skinkorna. Och så blir det lite mellanrum.
Du kan inte vara rädd för din egen stjärt.
Jag rör inte den jäveln.
Nej, men ja, okej. Det här är kanske det sjukaste du har sagt under 45 avsnitt. Att du inte tvättar stjärten.
Men det, jag säger att jag står och svankar och spärrar upp skinkorna.
Det är kockfasoner. Suga på fingrarna och skita och tvätta stjärten. Det är inte okej.
Nej, det här är... Okej, jag trodde jag får aldrig med dig på någonting av det jag tycker. Du är alltid på Majas sida.
Ja, men det är klart jag är. Alltså, ja, är det här verkligen som sagt en icke-fråga? Men apropå duschgrejer så just för jag frågade om du bara drog strålen, duschstrålen. Mm. Mm. Min första erotiska upplevelse.
Nej.
Jo, men då har vi ändå öppnat dörren.
Ja, ja, ja. Jag visste jag ska vara tyst.
Ja, och snart är det helg och hej och. Ja. Men min första erotiska upplevelse var, jag var i Arizona.
Mm.
Och min pappa var så trött på mig, tror jag. På oss, mig och min storasyrra. Så han åkte på en utflykt med sina små barn och fru. Vi var där alla. Liksom. De skulle åka till något tivoli eller någonting. Och så bara, ni får liksom $20 var och så får ni bara vara kvar på hotellet idag.
Mm.
Men då så satt jag i bubbelpoolen liksom och bara tittade ut över Juckaöknen.
Kände du frihet då? Du hade $20 i handen.
Ja, men jag kände frihet. Vi köpte Pringles och liksom satt vid poolen och bara kände oss. Men då så satte jag mig så här och lutade mig över kanten och så hamnade min snopp rakt på sån där utstrålning.
Ja.
Och då bara pirrade det till.
Mm.
Och jag tror att jag liksom kom. Jättesnabbt.
Ja, men,
man kommer ju inte, jag kommer inte någonting. Det kommer ju luft när man är nio.
Det känns som att man typ kissar på sig nästan. Ja. Den känslan.
Och då bara känner jag bara, vad fan hände där?
Ah, ja, okay.
Och sen dess har man ju varit en sucker för det där.
Ja. Okej. Okay. Ja, men det där känner jag igen. För min mormor hade pool.
Ja.
Och de hade också utblåst där.
Mm.
Det började med att man liksom åkte fram lite och så sa att man liksom stoppade in munnen där så att man fick som liksom, läsa som att man,
ja just det.
Ja, fladdrade i munnen.
Ja.
Men sen så började man väl sopa upp den där i arslet också ett tag.
I arslet.
Inte långt mellan pung och arsle. Inte långt mellan.
Nej. Det är perineum kallas det för.
Aha.
Även kallat saltabiten.
Saltabiten.
Saltabiten. Men
ja.
Vi ska inte prata mer om det här nu.
Nej.
Nu börjar det spåra.
Mm.
Och det vill vi inte göra. Vi vill hålla höjd. Ja. Och vi är vuxna människor.
Ja. Jag skojar inte.
Va?
Jag skojade, men jag, så här ser ut.
Ja, så här ser det ut. Men det ska också vara ärligt.
Ja.
Och det är bra.
Ja. Jag kanske kan bättra mig. Jag kommer inte göra någon så här som vi gjorde förra veckan med en poll kring om det är okej att sticka på fingrarna.
Nej.
Med det här.
Nej,
det får bli jag får ta åt mig.
Det får bara vara liksom, du får bara fatta att det är fel. Nästa vecka.
Mm.
Då för att jag fyllde år för några veckor sedan.
Mm.
Och då önskade jag mig ingenting av min syster och min mamma riktigt så där. För att de följde med ut hyrde ett hus ute på landet på sportlovet när jag fyllde år med bastu, bara så att jag får basta med ungarna och bara hänga i skärgården en vecka. Det var skitmysigt, men då hade jag som önskar mig bara i födelsedagspresent att ni ska komma och laga maten vi brukade äta när vi var små.
Ja.
Mamma har ju några paradrätter, vi har haft några i podden och hon lagade då sin citronkyckling som är så jävla god.
Mm,
sen lagade hon sin lammstek som hon alltid brukar göra på Gotland med ratatouille och så här vitlöksspäckad lammstek med så här hela vitlökar som bakas i lammsteken och en potatisgratäng. Och sen lagade hon laxpuddingen som hon alltid brukade laga. Och det är Mannerströms laxpudding.
Mm.
Men den är så jävla god.
Ja, och man ska
hon gravar sin lax själv och den blir så här krispig yta och sen bara busslaster med skirat smör och sen lite dill.
En grej som de inte har gjort så bra genom åren i Sverige med våra klassiker, det är att vi har liksom inte lagt någon tid i att bygga rätter och den låter god. Det är som dillkött, kålpudding, laxpudding. Låter ju inte bra. Men det är, de här rätterna är ju typ mina tre favoriter i världen.
Ja.
Så att jag menar, man ska komma ihåg det när vi säger det här med laxpudding.
Det låter inte gott.
Nej, men jag sa också, är grunden i vad allt god mat är.
Ja, och jag sa också till Lisa innan så här, nästa vecka ska jag göra laxpudding. Så jag måste göra laxpudding i helgen. Hon bara, laxpudding? Fan, va?
Ja.
Nej.
Ja, men det
hon trodde att det var, trodde att det var en sån här souffléaktig pudding, sån här, äcklig fiskpudding. Hon bara, är det paté? Jag bara, nej, det är en laxpudding. Så det måste alla förstå att det här det är som en potatisgratäng utan grädde och så, men med lax i mitten och sen skirat smör. Så otroligt gott ju och salt som djävulen är. Den ska vi laga nästa vecka. Vi tackar för oss idag då. Glöm inte att tvätta stjärten.
Verkligen inte.
Nej.
Det tar vi med oss nu.
Gör det.
Laga nu kommer jag med ren stjärt.
Ja. Och njut.
Puss.
Puss.
Tintarella di luna, tintarella d'un latte, tutta notte stai sul letto, sopra il letto come i gatti, e se c'è la luna via.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.